Jag är här lite av en slump kan man väl säga. Jag var här för att jag ville lyssna på Leif Eriksson som en god kollega. Och då vart jag värvad kan man väl säga. Headhuntad lite fräckt. Och det tackar jag inte nej till. Jag tycker det är kul att berätta vad jag sysslar med. Därför att jag tycker att jag har världens bästa jobb. Jag jobbar som åklagare och det är inte alla som har riktigt koll på vad en åklagare gör. Man får en del konstiga kommentarer som, jaha, då sitter du på tingsrätten va? Och kontoret där och blir det mycket brottmål och sådär ställer man frågor om. Och ja, det blir väldigt mycket brottmål. Nej, vi jobbar inte på tingsrätten bara utan vi är egen myndighet som nu sitter i nya polishuset. Vilket är bra eftersom vi jobbar väldigt mycket med polisen. Och vi är inte så vanliga i Sverige håller på att säga. Vi är ganska sällsynt yrkeskategori. Det finns en 700 åklagare i Sverige ungefär. 700-800 någonting. Som är fördelade på ett 30-tal åklagarkammare runt om i världen. I världen håller på att säga, i Sverige. Ja, vad ska jag tala om? Jag har ett litet schema här. Men jag vill säga redan nu att ni får hemskt gärna avbryta mig om det är någonting ni undrar eller vill ställa fråga om. Det är helt okej. Okay. Annars tänkte jag börja med att berätta vad en åklagare gör. Lite snabbt bara berätta om vårt arbete, vårt joursystem och de redskap vi har i vårt arbete. Sen tänkte jag berätta lite grann om vår relation till polisen, till försvararna och till de misstänkta. Som ju är del av vår vardag som åklagare. Jag tänkte också om tid ges berätta något om speciella ärenden som jag själv har handlagt som möjligtvis kan vara av intresse. Men som sagt, ni får hemskt gärna avbryta om ni kommer på någon fråga. Åklagare har tre arbetsuppgifter kan man säga. Dels så leder vi förundersökning i brottmål och det gör vi tillsammans med polisen. Och det gör vi det i egenskap av förundersökningsledare, vilket vi är i alla allvarliga brottstyper. De enklare brotten, de utreder polisen själva. Men är det mer allvarliga brott så är det en åklagare som i regel är förundersökningsledare. Och det innebär mycket kontakter med polisen. Ofta i skriftlig form att vi skriver direktiv om vad som ska ske, vilka personer som ska höras i vilka ordning och vad man ska ställa för frågor och så vidare. Och till vår hjälp så har vi under förundersökningen en suverän rätt i samhället att vi förfogar över tvångsmedel. Och det är en hel del tvångsmedel som vi har stor nytta av i vårt jobb. Vi har till exempel rätten att låsa in personer, alltså att anhålla dem, frihetsberöva dem. Och det gör vi när vi har möjlighet till det, därför att det är ett effektivt sätt att starta en brottsutredning på, att vi frihetsberövar den som är misstänkt. Vi har också rätt att hämta in faktiskt vem som helst som är av intresse för utredningen, hämta in honom fysiskt till polishuset och hålla förhör. Och när skäl finns anhålla honom också. Vi har makt att isolera personer. Vi kan avskära dem totalt ifrån omvärlden i form av restriktioner. Vi kan bestämma över om de får ta emot besök, om de får ringa telefon, om de får se på tv, lyssna på radio och läsa tidningar. Allt sånt förfogar vi över som åklagare. Och det är en ganska bizarr uppgift vi har egentligen. Därför vi får ofta ta del av brev som vi får läsa igenom för att se om de här kan släppas vidare eller inte, om de får tas emot eller skickas iväg. Och där känner man sig ganska obekväm ibland, att för det kan vara ganska personliga detaljer som kommer fram i de här spretiga handstil, de här breven som skickas fram och tillbaka. Men skumma detaljerna, ja, något sånär, men och i regel är det ju ofta inget problem heller, men det kan faktiskt hända att man diskutera någonting som har med utredningen att göra, att prata med den här killen eller så vidare, att man försöker påverka olika personer. Och det, något sånt tillåter vi inte naturligtvis. Vi har också makt att beslagta föremål som är av intresse i förundersökningen. Och de föremålen kommer vi ofta åt genom att vi beslutar om husrannsakan, vilket också är en av våra möjligheter. Att vi ger polisen rätt att bryta sig in om det krävs och leta efter gods eller personer som är av intresse för utredningen. Vi har också rätt att kroppsvisitera personer. Vi ger polisen rätt att leta igenom deras kläder, deras tillhörigheter. Vi kan till och med söka igenom deras kropp. Kroppshåligheter och annat. Det förekommer att man stoppar upp saker här och där faktiskt. Och det har polisen rätt att utföra på beslut av oss. Någonting som är ganska nytt och som är väldigt till stor hjälp för oss åklagare, det är den nya bestämmelsen om topsning, som det kallas för. Att vi topsar av misstänkta personer och andra för att ta deras DNA. Och det här DNA är ju väldigt starkt bevismedel. Och dagligdags så får polisen in träffar på gamla ouppklarade brott tack vare den här topsningen. Till exempel Hagamannen uppe i Umeå fick man dit på grund av den här möjligheten att topsa personer utan att de är skäligen misstänkta. Så det är ett väldigt bra redskap vi har. En annan väldigt bra bevisning, det är ju telefonavlyssning som vi kan få beslut om av domstol. Det är vi som ansöker och domstolen som beslutar. Men det är också en stor hjälp för oss att avlyssna vad folk säger till varandra i telefon. Vi kan hämta in telefonlistor och få reda på var de befinner sig och annat. Så det är av stor nytta för oss också. Den kanske största enskilda maktfaktorn som vi har som åklagare, det är ju faktiskt att vi förfogar över utredningen. Vi bestämmer om en förundersökning ska läggas ner eller om den ska leda till åtal. Och då kommer vi till den andra uppgiften som vi har som åklagare, och det är att besluta i åtalsfrågan. Om vi anser att det här räcker för en fällande dom, ja, då är vi skyldiga att åtala. Vi har en åtalsplikt, som det heter. Men tror vi att det här kommer aldrig hålla i rätten, då ska vi lägga ner förundersökning eller besluta om ett negativt åtalsbeslut. Och då kommer vi till den tredje uppgiften som jag tycker kanske är roligast, och det är att gå i rätten. Att föra process i domstol. Och där kommer vi just in på den andra uppgiften, att vi väljer vilka matcher vi ska gå, så att säga. Det är en stor fördel vi har. Så att vi har ju bra kort på hand när vi börjar spelet, om man säger så. Lej fler här. Så är det. Och det här med att gå i rätten, det är någonting som jag personligen tycker är väldigt roligt. Därför att det är roligt med det här processspelet. Och det är roligt med de här nästan teaterlika rollerna man har med ett visst körschema som man följer. Och som grundar sig i rättegångsbalkens bestämmelser. Men det är också roligt därför att det ger ett utrymme för retorik i viss mån. I vart fall under pläderingen. Vilket jag tycker är roligt. Att försöka övertyga genom att uttrycka sig väl. Förhoppningsvis kan man påverka de som ska döma. Och de som är allra lättast att påverka vad gäller plädering, det är faktiskt nämndemännen. Det är en stor fördel man har. Så det är kort lite grann om jobbet i sig som åklagare. Vi har ett joursystem också som jag ska säga några ord om. Det finns en åklagare i tjänst dygnet runt. 365 dagar om året. Och det är just på grund av de här tvångsmedlen som det krävs en åklagare som fattar beslut. Därför ska alltid finnas en åklagare tillgänglig. Och jag är del av ett sådant joursystem. Vi bevakar Mellansverige, kan man säga. Det är Värmland, det är Örebro, det är Västmanland och det är Uppsala län. Och allt som händer under mellan 16 och 08, där är det vi som svarar i telefonen. Och får bara bredda svaren när som helst. Så att ibland får man inte sova alls. Ibland så kan det vara ganska lugnt. Det är väldigt olika. Och då måste vi finnas på plats i polishuset. Så vi har en liten eget rum där med en liten säng som vi kan nyttja. Och det är en speciell del av det här yrket. Men ganska roligt tycker jag. Det är roligt att vara med när det händer, så att säga. Det är något som jag uppskattar. Så att det är spännande. Relationen då till polis kan vi börja med. Jag har en av mina favoritpoliser som sitter här, Hasse Söderin. Det är en väldigt god relation generellt, kan man säga. Och det är roligt att jobba i Uppsala. Jag jobbade i Stockholm tidigare och där är det så väldigt mycket poliser. Så där lär man inte känna sina utredare på samma sätt. Här i Uppsala har vi ganska bra koll på vilka de är, hur de jobbar, hur mycket direktiv man måste sätta i handen på dem och hur mycket de är självgående. Så att det är väldigt, väldigt roligt att jobba i större utredningar som jag har gjort delvis med Hasse Söderin. Och det är en väldigt kollegial relation vi har, tycker jag. Vi jobbar som ett team och för samma mål. Och det var en pojkdröm jag hade att bli polis. Så att det här känns som näst bästa på något sätt. Att jobba tillsammans med polisen åtminstone och utreda brott. Jag återkommer till Hasse lite senare. Ett speciellt ärende som vi har haft tillsammans. Relationen till försvararna är också väldigt god, vill jag säga. Det är också ryggdunkningar och kollegialt i mångt och mycket. Vi har våra givna roller framförallt i det här processspelet då, in i rättegångssalen. Men utanför så är vi, som kollegor känner jag i alla fall, att vi kan skoja ihop. Och där bör man kanske fundera lite grann, eller tänka sig för hur det uppfattas från omvärlden när en åklagare och försvararen går och tar en lunch direkt efter målet de har haft ihop eller så vidare. Jag tror inte att det är lika känsligt som när en domare skulle gå ut och umgås med en åklagare eller försvarare. Men vi har ju våra givna roller och bör fundera på hur vi uppfattas av omvärlden. Relationen till de misstänkta, ja, den är väldigt god, vill jag också säga. Till nästan alla delar som jag har varit med om i vart fall. Man får ofta frågan, blir ofta hotad och sånt där. Men det är väldigt, väldigt sällsynt, vill jag säga. Vi har ju ett speciellt yrke på det viset att vi är ju en finne i röven, så att säga, på personer som drabbas av våra utredningar. Men de allra flesta kan göra skillnad på sak och person och förstår att vi har en uppgift, en roll att fylla i det här, och det är vårt jobb. Och kan man bara visa lite respekt och gå fram och hälsa på alla och visa att man, jag förstår varför du är här och du förstår varför jag är här, så brukar det inte vara något problem. Det är min erfarenhet hittills i alla fall. De jobbigaste målen man har i rätten, det är nästan trafikmålen. Det är oftast de som är mest upprörda. Någon påstår att jag kör bil illa. Har du hört något så fruktansvärt? Och de har ju ingen försvarare heller när det väl blir rättegång, utan de sitter där och håller låda själva. Och ofta har man en ung oerfaren domare som dömer också, så att det är väldigt, kan bli lite hönsgård där emellanåt. Det är ganska skönt att ha en försvarare med som håller ordning på sin klient faktiskt. Det är något känsligt det där med män och deras bilkörning. Det är otroligt känsligt alltså. Ja, något om min egen karriär då. Jag nämnde att jag började jobba i Stockholm. Och det stämmer, jag satt ting först i Örebro, sen började jag jobba i Stockholm. Men sen 2001 så jobbar jag här i Uppsala. Och jag har bott i Uppsala hela tiden sedan studieåren. Så jag pendlade då till Stockholm. Men när jag blev uppringd av chefen här i Uppsala och frågade om jag inte ville börja där, så var jag inte nödbedd, får man säga. Jag trivs väldigt bra här i Uppsala. Vi är en stor kammare, en väldigt ung kammare, många yngre kollegor, och vi har väldigt trevligt arbetsklimat. Så jag trivs väldigt bra. Och det är en del till varför jag tycker att jag har världens bästa yrke. Det andra är, som jag redan varit inne på, jag ville bli polis när jag var yngre. Det här är som näst bästa på något sätt. Det är ett spännande jobb, det är ett roligt jobb. Det är kul att gå till jobbet. Man vet aldrig vad som kommer dyka upp. Och det är otroligt självständigt jobb också. Det är ingen som tittar över axeln på mig och talar om hur jag ska hantera mina ärenden. Det sköter jag helt själv. Jag kan lägga upp min arbetstid i mångt och mycket själv. Så att det är en stor frihet på det viset också. Vad har jag sysslat med då? Ja, vi är uppdelade i olika typer av grupper, kan man säga, här i Uppsala. En del håller på med ungdomsmål, en del håller på med familjevåld, andra håller på med grova våldsbrott. Anna och Elin känner säkert till, de har förekommit mycket i media här med Knutbyärendet. De får de här roliga målen som alla vill ha egentligen. Vi har en specialist på grova narkotikabrott, vi har en specialist på miljöbrott, vi har tre ekoåklagare som sysslar med ekobrott. Så vi har lika olika specialiteter och uppdelningar. Själv har jag jobbat fram till årsskiftet med ungdomsmål. Och det tycker jag har varit väldigt givande av flera orsaker. Dels så känner man att ungdomsmålen har man faktiskt en möjlighet att påverka. Att vända en negativ trend och få dem på fötter. Det är ofta svårare när de har gått längre i sin brottskarriär. Det är också roligt därför att man har mycket kontakter, täta kontakter med sina utredare. Därför att det är i ungdomsmål så är det tidsfrister. Från det att man har delgivits misstanke för grövre brott så ska man kunna fatta beslut i åtalsfrågan inom 6 veckor. Och det är väldigt, väldigt kort tid. Och det innebär att det måste gå undan med utredningen. Så man har täta kontakter med poliserna, vilket är kul. En annan sak som jag uppskattar med ungdomsmål är att man har hela spännvidden av brott, kan man säga. Det är inte så många som är under 18 år som ägnar sig åt bokföringsbrott, vilket är skönt. Men i övrigt så är det allt från snatterier, allt från ungdomsbus, som man säger, upp till mord, kan faktiskt hamna på en ungdomsåklagare. Och det är något som jag tycker är kul. Så jag har haft en hel del ganska stora mål, ganska grova brott, trots att jag sysslar med ungdomar. Och det Det är på grund av att ungdomar kan begå ganska grova brott som vi alla känner till. Och det är väl någonting som vi inom rättsväsendet har kunnat notera, att det har gått ner i åldrarna och det har blivit grövre det ungdomar gör. Så på det viset så har brottsligheten ökat. Det är en annan aspekt av att jag har ett bra jobb, att det är lysande framtidsutsikter. Jag är inte rädd att bli av med jobbet på grund av arbetsbrist i alla fall. Tyvärr får man säga, men det är så det ligger till. Sen årsskiftet så har jag bytt inriktning och jobbar nu med familjevåld, alltså brott som begås inom nära relationer mot kvinnor och barn. Och det är ganska tunga mål, kan jag säga. Så att det var inte med största glädje jag bytte inriktning, men det finns mycket plus på den sidan också, och det är angelägna mål vi utreder. Framförallt när det gäller barn så känns det väldigt angeläget att kunna göra någonting åt saken, vilket är någonting som ger mig någonting i alla fall. Jag har också, ska jag säga, under hösten gått en IT-kurs, därför att jag kommer att börja jobba lite grann med IT-brott, IT-relaterad brottslighet, som är någonting som ökar allt mer med tanke på vår allt mer digitaliserade värld som vi lever i. Och det var nyttigt av flera aspekter. Det var en ren teknikkurs jag gick där på Polishögskolan, och jag har aldrig varit sämst i klassen förut, men det var jag på den här kursen. Och det är nyttigt. Det är nyttig lärdom att känna att jag är sämst helt enkelt. Jag behärskar inte det här lika bra som mina klasskompisar. Men jag hoppas att någonting har fastnat även av den kursen. Jag ska gå en fortsättning nu, så jag kan inte varit helt oduglig